Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Ja, alltså vi får in så mycket i det här avsnittet att det inte riktigt är klokt. Vi pratar om relationer, om sinnesrobönen, vad är lycka? Och sen pratar Erika om socialtjänsten och BBIC, trauma, egna väggar och skydd. Och sen kommer vi in på red flags i samtalsterapin. Alltså samtalsterapins baksida. För tyvärr så finns ju den också. Och det är vårt ansvar att också faktiskt lyfta upp det. Även om det inte är jätteroligt. Men vi tar avstamp från Kalla Faktas dokumentär Terapeuten. Mycket nöje! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av lördagsfika.
Hallå!
Hallå, hallå! Och så börjar vi skratta.
Det är ja, så härligt. Som vi alltid gör.
Och idag när vi sitter och spelar in det här så är det en lördag. Och det kommer släppas en lördag också. Men vi är en vecka före så det blir lite meta. Så, här. Så när ni lyssnar på det här, då har vi suttit en lördag. Men det var förra veckans lördag.
Exakt. Då, det bara drog vidare min tanke att så här, för just nu tittar jag ut genom fönstret och det bara vräker ner regn.
Gör
jag vet inte hur det är. Ja, och det är jättefint. Men då tänker jag så här, tänk då om en vecka när jag kommer sitta här och börja lyssna på vårt avsnitt. Och så, ja. Så här, vad är det för väder nu då?
Men gud, vad intressant. Här är det alltså en fantastisk höstdag. Det är ingen regn, det är en blå himmel, gula träd, lite så här orangeigt ljus. Otroligt vackert alltså. Vacker höst då.
Det är inte här.
Vad konstigt. Det här är så himla weird. Men, ja. Men, ja. Men vad kul. Vi hade ju våran Q&A förra avsnittet. Och då svarade vi på lyssnarnas frågor. Och det var ju väldigt roligt.
Det var det verkligen.
Ja.
Men var det någon av de här frågorna som jag ändå svarar på som du har tagit med dig eller som du har funderat vidare på sen sist?
Åh gud, vilken bra fråga. Nu måste jag tänka. Ja, faktiskt. Jag var tvungen att tänka lite grann. Den frågan när vi pratade om relationer, när du la in den här liksom tecken på att det här liksom att det kan också få vara obalans ibland.
Ja.
Mm. Den tog jag verkligen till mig för att den hade inte jag tänkt på så tydligt. Du sa det så bra. Och då kunde vi spinna vidare på att ja, det handlar ju mer kanske om ett mönster då, om man känner liksom över tid att det är obalans. Men att det är helt okej att det får vara det ibland. Liksom. Yeah. För det är det som är att vara ett förhållande också. För att ibland är det ju obalans i en själv som individ. Och då kan det ju lika mycket vara det i relationen. För det är ju en individ i sig på något vis. En relation är ju en ny skapelse.
Liksom. Exakt. Ja. Ja men gud vad spännande. För det var precis den jag
nej, fastnade
på. Eller jag fastnade på den och den här frågan om vad lycka är.
Mm.
Men jag tänker att det jag egentligen har funderat vidare på är ju just det här som du satt ord på nu. Vad som händer med en, för att jag har haft en rätt tung vecka och det känns på sig varje avsnitt nu
men
det
har
varit
så,
ja men exakt, det har varit en riktigt tung höst men nu har jag varit en riktigt tung vecka och jag är väldigt ur fas, men precis innan du och jag började spela så gör vi som vanligt en liten överlämning och ser vart vi är just nu.
Ja.
Och vi pratade väldigt mycket om sorg. Och för jag känner mig verkligen som att jag sörjer. Och jag vet att min sambo sörjer. Och igår så fångade min sambo upp mig. Och liksom så här, stopp, paus. Nu behöver vi sätta ord på vad som händer. Och så satte vi oss ner och pratade om det. Och det kändes så himla värdefullt. Och det var så himla fint. För att jag fick syn på mig själv. Och jag vet att han fick syn på sig själv och saker om mig. Och vi fick syn på vad händer med oss i det här.
Mm.
Och det kändes så himla viktigt. För jag vet att du satt ord på det angående lycka förra gången. Att lycka är egentligen kanske inte något att eftersträva. Utan det är bara en del av ens liv.
Ja.
Och samma sätt så fastnar jag ändå för att med sorg, det är också, det är ingenting att eftersträva, men det är en viktig del av livet. Och också att få vara i det. Att få känna sorg och få ha det här jobbiga liksom. Men det går att ta sig vidare ändå. Eller det går att vara i ändå. Det behöver liksom inte handla om att jag ska ta mig ur det så fort som möjligt, utan det bara får vara.
Det får vara.
Mm.
Vad fint. Men det där var ju jag tar verkligen till mig av det du säger. Det är så härligt att vi kan spinna vidare på det också. Och då vill jag också bara ta upp en grej som vi pratade om innan också, du och jag. Och det var det här med acceptans. För jag berättade om en person som hade svårt att acceptera. Och personen sa verkligen sådär att jag kan inte acceptera. Jag är inte i det tillståndet av acceptans. Men sen när vi hade pratat lite grann så sa hon verkligen sådär att ja, men nu kom jag på det. Jag kan acceptera att jag inte kan acceptera. Och jag sa ju det till dig innan nu, men jag vill också ge det till lyssnarna, för jag tyckte det var så himla fint. Det var en sån fin insikt, och det var det som jag hamnade i när du berättade din berättelse igen på något vis nu. Kring det här med att man sätter sig ner, man kommunicerar och man accepterar att man är i sorgen och att den är en naturlig del av att leva och att vara. Mm. Så att det var liksom, det blev en fin cirkel i det. Så därför återupprepade jag den där.
Ja, men för när du nämnde den nu innan, den var ju, jag tycker verkligen det är jättestarkt. Det tillhör ju den här lite sinnesro bönen. Och den här sinnesro bönen, den går ju så här att ge mig sinnesro till att acceptera det jag inte kan förändra, mod till att ändra det jag kan och visdom att se skillnaden mellan de två. Och det är så, den är ju verkligen så himla fin. För jag gillar verkligen tanken att så här, det handlar om sinnesro att acceptera. För sist när vi pratade om acceptance and commitment therapy, den utbildningen som jag har gått. Då nämner man ju nästan alltid att acceptans, det är ju oftast ett ord som är ganska triggande.
Ja.
Men i den här sinnesrobönen så lägger man faktiskt in. Alltså acceptans kan ju stämma överens med typ på något sätt sinnesro.
Mm.
Inte ett gillande, inte ett uppskattande, utan bara en ro i att det är så här.
Ja.
Så att, ja, jag tycker att den är väldigt fin.
Mm. Vi pratade i förra avsnittet också om vikten av handledare och sådär.
Mm.
Och idag när du och jag sitter och spelar in det här så släpptes ju avsnittet med Viktor.
Ja.
Ja, och han berättar ju också det. Han har ju till och med två handledare, berättar han i avsnittet. Lyxen.
Ja. Nu har jag inte hunnit lyssna. Nej. För vi börjar spela in nästan precis efter det släpptes.
Ja, det förstår jag.
Nu är jag så sjukt nyfiken så jag vill ställa frågor. Men jag tänker att jag avvaktar lite utan
Ja, men gör det. Lyssna verkligen jättegärna. För att han pratar om det ena förhållningssättet, den ena utbildningen som han har handledning i. Den heter IPT. Interpersonell psykoterapi.
Mm.
Och det han förklarar i det är att här tittar man på sammanhang.
Mm-hmm.
För det är så vanligt. Han hade jobbat på BUP bland annat. Och då var det så vanligt att man då kommer dit som ungdom. Och sen så pratar man mycket om ångest och man pratar mycket om viktiga frågor. Om hur personen mår och alla de här sakerna. Men i IPT så ska man också titta på sammanhanget. Hur bor du? Hur lever du? Har det hänt någonting i ditt liv på senaste tiden? Har du förlorat någon vän kanske?
Mm.
Alltså sammanhang igen.
Gud vad viktigt det är.
Ja.
Jag jobbade ju tidigare inom socialtjänsten.
Mm.
Det här drogs vidare i mitt huvud nu. Jag tyckte jag vet sådana. Jag jobbade inom socialtjänsten och där hade vi ett verktyg när vi gjorde utredningar som heter BBIC. Så barns behov i centrum.
Ja.
Och där jobbar man ju verkligen på samma sätt för socionomer som jag är i grundbotten. Vår utbildning är ju supergenerell, men den handlar ju verkligen om att socionomer ska ju liksom se helhetsperspektivet.
Yeah.
Vi ska alltid vara en spindel i nätet. Och BBIC, det materialet som vi arbetar från, det handlade verkligen om att så här, se till att inte missa områden.
Yeah.
Att kolla på mående, kolla på familjesituation, kolla på skola, kolla på relationer, kolla på så här. Så att de hade verkligen massa små, små, små underrubriker som var så himla viktiga. Och jag minns att när jag gjorde utredningar så fastnade jag verkligen för att säga, wow, vad viktigt det är. Och det har verkligen hjälpt mig när jag sen då gick vidare till samtalsterapeut och som kurator nu då framförallt. För där har jag ju fortfarande det målet. Jag ska vara en spindel i nätet.
Mm.
Kuratorn ska ju inte vara den som gör någon behandling. Utan jag ska vara ett samtalsstöd och hjälpa rätt.
Ja, just det.
Och där behöver jag ju verkligen göra sådana kartläggningar hela tiden. Så jag minns verkligen att jag tror verkligen att socialtjänsten är på en bra bana när man gör sina utredningar. Sen så är det ju såklart, alla har jätteolika upplevelser hur det har varit deras kontakt med socialtjänsten och liknande. Det tänker jag inte ja. Gå in på. Men jag tycker verkligen att det materialet är så otroligt viktigt. Och jättebra.
Ja, låter helt fantastiskt. Mm. Och det verkar ju helt fantastiskt då också att man också då i IPT, att man kan lyfta in det i själva behandlingsformen.
Ja.
Att det verkar då som att man kan ta in det i själva liksom, psykoterapin.
Precis, i det behandlande.
Ja, i det behandlande. Mm. Och då att också kunna göra det då till vuxna, till exempel sådär, innan vi nu börjar till exempel traumabehandla.
Mm.
Kan vi först kolla så att du är säker och trygg där du bor, liksom.
Exakt, så att du faktiskt kan ta till dig den här
ja.
Behandlingsalternativen. Liksom.
Ja, och så att det inte också blir farligt för personen. För att man har väggar uppe har man ju alltid av en anledning.
Ja.
Så ska man börja riva ner dem, då ska man vara jäkligt säker också på att ens skydd då inte längre i sånt fall behövs. Så som jag brukar säga, liksom, det som funkar i krig, det funkar ju liksom inte i fred.
Nej.
Så det betyder ju liksom att det du är i, om du har en traumarespons av till exempel att fortfarande vara i krig fast du är i fred,
mm.
så till exempel du har med dig en jättetaskig relation i bagaget där du liksom blev, när du verkligen verkligen blev utsatt,
mm.
då fick ju du använda dig av liksom vissa copingmekanismer för att hantera det,
mm.
Och de är ju inte, det är inte de som är problemet, de är ju bara en normal reaktion på en onormal situation.
Ja.
Men det som blir problem då, det är om du fortsätter ha dem fast det är då i fred inom situationstecken. När du är i en ny relation och där har du faktiskt inget hot och du är trygg, men du fortsätter ha krigsresponses då.
Mm.
Och då är det ju jätteviktigt att man börjar titta på det och jobba med det och kanske då titta på dem. Men om du fortfarande har saker i din nya relation som ändå påminner om den gamla, Då måste man ju liksom titta på det först innan man då börjar ta bort ens naturliga försvar.
Ja, otroligt viktigt ju.
Mm.
För annars så fastnar man ju, alltså så annars så är det ju farligt att ta bort dem där.
Ja, det är farligt. Det kan bli rent farligt och det kan retraumatisera.
Mm.
Rent situationsmässigt men också personligt, alltså rent psykiskt och kroppsligt. Så kan det ju bli liksom jättetokigt. Och när vi pratar om tokigt så ska vi osökt gå in på terapeuten, på kalla fakta.
Ja, herregud.
Ja. Var ska vi börja, Erika? Vilken ände?
Ja, alltså vi kan bara börja med att du och jag hade lite Instagram-kontakt som vi alltid har.
Mm.
Och det kom liksom upp på tal. Om den här senaste kalla fakta, eller jag vet inte om det är den senaste, jag tror det. Senaste kalla fakta uppdraget liksom som handlar om den här terapeuten.
Mm.
Och han är ju steg 1 utbildad. Så, och det är ju samma nivå som jag är utbildad på. Mm. Det är ju samma grundbult. Visst är det du också? Du är också steg 1 utbildad.
Ja, även om min på gestalt kallas inte riktigt det. Men det är samma nivå på det i alla fall.
Ja, men exakt.
Mm.
Och jag vet inte, jag tittade på den här med liksom med dubbla ögon tror jag. Med ena ögat så tittade jag ju på det här inslaget. Jag vet inte om alla har sett på det, men annars rekommenderar jag typ pausa nu och titta på det.
Mm.
Men den här, jag tittade på det med dubbla ögon, sa jag ju. Och då, det ena ögat, det var ju utifrån vilken otroligt...
Vänta, jag måste pausa. Har du dubbla ögon? Gud vad intressant.
Ja, så himla mysko.
Jag var bara tvungen för att vara så rolig.
Gud, jag tänkte inte ens på det. Jag har två ögon.
Ja, och jag förstår ju precis vad du menar. Men du såg så, jag fick en bild av dig när du hade dubbla ögon. Och så insåg jag att men det har ju vi alla.
Ja, det har vi. Där borde vi inte klippa bort. Det borde få vara kvar.
Ja, det får vara kvar. Men det var så roligt. Jag fick en jättekul bild som jag inte fick ihop i min hjärna.
Men när du frågade så tog jag upp händerna till mina ögon också. Och bara, va?
Är det sant?
Två ögon.
Ja, ja, jag två. Dubbla. Med dubbla. Men det är så härligt det du sa. För att jag kan verkligen också förstå hur du menar. Du liksom har två perspektiv medan du kan
två titta. Två perspektiv, ja. Jag har två glasögon. Så kan man säga.
Du har två glasögon och du har dubbla ögon. Herregud.
Exakt. Du skulle sett mig när jag tittade på den här.
Ja, du progressiva glasögon med andra ord. De kan göra både och. De kan se både närsynt och långt. Ja. Nej, nu är jag bara dum. Jag behövde lite stress relief, tror jag.
Ja, det var bra. Jag kände också att jag behövde det.
Ja, nu skakar jag av. Vi skrattar lite. Ja, men vi fortsätter med den här hemska. Berätta mer om dina dubbla ögon.
Och mina dubbla
ögon. Det tycker
jag
var jättefint.
Ja, det ena så tittar man ju på det utifrån perspektivet att så här, det här är människor som blivit utsatta för den här mannen.
Ja.
Och han har fortsatt köra på det här racet. Och faktiskt traumatiserar och utnyttjar sina patienter.
Ja, precis.
Och liksom storyn i sig är fruktansvärd och den tittar man på. Och sen tittar jag på den utifrån min yrkesprofession. Och där har jag ju så mycket dubbla känslor för det. För jag är ju själv, jag är ju själv väldigt nöjd att inte ha, att ha den här utbildningen. Jag tycker att man har fått med sig så otroligt mycket, men det ligger mycket ansvar på mig själv att faktiskt ta handledning och liksom vidareutbilda mig och hålla mig ajour liksom med den kunskapen jag sitter med. Men samtidigt stämmer det ju. Vi har liksom inte IVO, vi har inte någon organisation som håller koll på oss. Och vi har ingen legitimation för att, ja, så man kan liksom förlita sig på i grunden. Inte för att legitimationen förändrar människan, men det är i alla fall den här säkerhetsaspekten som finns
exakt
bakom.
Exakt.
Så det är så himla dubbelt.
Mm.
Och det är samtidigt så otroligt svårt att nå till den här legitimationen, för det är ju så många år av arbete med människor i behandling för att få legitimationen. Så det här mellanläget som vi ändå är i, även om inte det här behöver vara ett mellanläge utan en slutdestination, så vill du till legitimationen måste du vara här.
Ja.
Men så inser jag också så här, för att den här mannen hade ju så mycket fina referenser och så mycket fina, så här, för min första tanke var så här, men då är det bara att se till att du som privatperson, du måste göra en ordentlig bakgrundscheck på din terapeut. Men det hade de ju gjort på den här mannen. Han hade bra referenser. Han hade människor som stod upp för honom. Och ändå så fick han fortsätta att utnyttja både sexuellt och emotionellt. Liksom, och traumatiserande. Han fick liksom utsätta människor för det här och får, jag vet inte om han gör det fortfarande, men det här var ju liksom nutid. Det blev så himla dubbelt. Och jag älskar ju min utbildning. Jag tycker det här jobbet är det mest fantastiska man kan ha. Och samtidigt så är jag så, jag tycker att det är så viktigt att sådana här reportage görs.
Mm.
Även om det såklart kan såra min yrkesprofession. Liksom.
Ja.
Men det är viktigt. Ja,
det
jag
är
kan ränta på.
Men... Ja, men jag håller med om precis allting. Jag tycker du pinpointar liksom precis alla såna här talking points som jag också hade.
Mm.
Så du sätter fingret på.
Jag sätter fingret på spiken.
Ja, aj. Jo, men det gjorde du verkligen. Och jag håller verkligen med dig. Och då kommer vi tillbaka till det här med egen terapi och egen handledning eller ett eget kollegialt stöd.
Mm.
Det är kvalitetssäkring. Det. Jag försöker bara gå runt det lite grann, hur man kan kvalitetssäkra vår yrkesroll. Och precis som du säger om referenserna och grundutbildningen där liksom, och sen.
Jag tänker också hur otroligt viktigt det är med utvärdering under tiden. Och både, för jag får en hel del förfrågningar där någon hör av sig till mig och så berättar om en kort info om så här, det här är det jag sitter med, kan du hjälpa mig? Och där är jag väldigt, väldigt restriktiv med vilka klienter jag tar in. För att jag känner ju att så här, ska jag... Jag hade kunnat jobba med jättemånga utav de som hör av sig. Men om jag inte tänker att jag är rätt person, för det här är inte den... Det här kommer inte matcha den utbildningen jag har och kunskapen jag har i dagsläget. Då kanske inte jag är rätt person för den här just nu. Nej. Utifrån att jag inte jobbar heltid med mina samtal. Just då är det bättre att jag väljer ut de klienterna där jag tänker att så här, här har vi potential att nå någonting. Och vi får en bra kontakt på en gång. Att man liksom på något sätt kan safea upp det lite. Mm. Det vet jag att jag gör för min egen skull. För att inte sätta mig i samtalsbehandlingar eller samtalskontakter som jag redan från början kanske inte tror på.
Just det.
Och sen så utvärderar i stort sett nästan efter varje samtal. Har vi pratat om rätt saker? Är det någonting du tar med dig nu härifrån? Och sen så aldrig... Vi pratar också om att avsluta terapi förra gången.
Just
för det var ju också ett område som togs upp i den här dokumentären. Den här terapeuten, han gjorde ju allt för att de inte skulle sluta. Medans jag tänker att det inte har någonting med mig att göra alls om någon vill sluta.
Exakt.
Och att snarare handlar om ett hållande och hjälpande i det.
Ja.
Så där tror jag också att så här...
Ja, men det är så jättebra poäng också. Gud vad bra grejer du... Alltså det är verkligen så... Så himla bra saker som du lyfter upp nu. Viktigt. Så varnings. Så det enda vi kan göra egentligen, det är att säga till dig som vill söka dig till en samtalsterapeut, att du kan hålla utkik efter följande saker. Du kan ju fråga, så här, går du själv på någon form av kvalitetssäkring? Kan man ju fråga sin terapeut.
Ja.
Det andra man också ska... fråga liksom, eller man kanske märker då efter ett samtal att kommer en ger terapeuten råd till dig gällande ditt liv. Och för det ska man inte glömma att, nu ska jag vara väldigt tydlig här till dig som lyssnar. En person som har legitimation, alltså som jobbar till exempel som sjuksköterska och jobbar med rådgivning, den personen har också då ansvar för sina råd till 100%. Om du ringer in till en legitimerad sjuksköterska på 1177 till exempel, och den skulle ge dig helt fel råd gällande ditt liv och hälsa, då kan du anmäla den personen, och det är väldigt allvarligt. Så det är den sortens yrkesroll. Men en terapeut har inte den legitimationen, den kompetensen att ge råd om liv och hälsa.
Nej.
Så att i och med den stunden du träffar på en terapeut som ger dig ett sånt råd som handlar om din säkerhet, hälsa, liv, alltså familj, boende, jobb, då ska du dra öronen åt dig.
Yep.
För att det är inte en terapeut som är villig att 100% sen också ta ansvar för det rådet.
Precis.
Men jobbar man till exempel i en yrkesroll som till exempel då kurator. Då har du den kompetensen. Då är det meningen att du ska ge råd om vart du kan vända dig. Det här säger inte jag till dig, för du vet det, för du jobbar som det. Eller har jobbat som det. Men så du fattar vad jag menar. Men då har ni kompetensen till de här olika sakerna. Alltså vart man kan vända sig. Alla de här sakerna. Då har man den utbildningen i bagaget.
Och med den utbildningen så är det ju otroligt viktigt att hela tiden komma ihåg att ofrågade råd ska aldrig ges.
Inte ens där, nej, precis.
Nej, och då ska du fråga, vill du ha råd? Om inte personen själv säger, hur ska jag ta mig till?
Exakt.
Och då kan man fråga sig, jag har idéer, men det är helt upp till dig.
Ja, exakt. Och så inte ens där liksom.
Jag måste bara, apropå det här vädret, nu börjar det vrålåska här.
Nej, men va? Åh, herregud.
Och det har bara vräkt
nu händer det grejer.
Jag bara, någon som lyser
wow.
i lampa, men nu bara dundrar det.
Så, ja, men gud vad häftigt. Men förstå, hänger du med? För jag vill verkligen att det här ska bli tydligt till lyssnarna. Ja. Är du med på skillnaden här nu? Vad man ska liksom, vad som är red flags i? För att vi hittar ju red flags i våra relationer. Yeah. Ofta. Men även här då är det kanske dags att vi lyfter upp en medvetenhet när det gäller då red flags på samtalsterapins baksida.
Oh.
Och det här är ju ett av dem då. Att börja terapeuten ge dig råd utan att vara legitimerad eller ha den sortens kunskap om dig och ditt liv, vilket den faktiskt inte kan ha. Mm. Då ska du dra öronen åt dig.
Ja. Och det finns ju jättemånga fler också. Det kan ju handla om exempelvis om att det hör ju ihop med att ge råd egentligen. Men när terapeuten eller liknande går in i någon expertroll. Och det är ju med att ge råd, tänker jag. Där terapeuten inte längre beskriver att du är expert på dig själv. De kan sitta med hur mycket kunskap som helst. Och de kan erbjuda stöd. Men det är du som är expert på dig själv. Det är ju verkligen en red flag om det inte kommer fram. Det är också en red flag om man då inte följer upp. Hur tycker du det har varit? Tycker jag personligen.
Ja, men jättebra.
Om man liksom inte utvärderar det vi faktiskt pratar om.
Ja.
Hur blir det för dig? Och också ger dig, också kanske tydlig med att Det här är för din skull.
Mm.
Och jag brukar vara väldigt noga. Jobbar jag med ungdomar. Så jag är väldigt noga i kuratorsrollen. Och i min terapiroll. Att, känner du att du vill börja avsluta. Eller vill gå och testa och prata med någon annan. Så gör det.
Mm.
Du behöver alltså, att påminna om att du har inget ansvar över mig.
Just det.
För det är en maktskillnad.
Ja.
I klient och behandlare.
Det
och jag tänker att det är den maktskillnaden vi behöver poängtera, att den är ju här i luften och den ska inte få bestämma över den här kontakten.
Exakt, och det är så himla fint, och då vill jag verkligen påminna er om att lyssna på avsnittet om makt som jag och Kristina har, som heter Samtal om makt. Där lyfter ju Kristina upp det här så himla bra, att i den här relationen då som du söker till och med, alltså även en samtalsterapeut, så har samtalsterapeuten expertmakt.
Mm.
Och gör dessutom terapeuten ett bra jobb, och du känner förtroende för terapeuten, då har den även förtroendemakt. Så det är dubbelt upp i er relation. Och det är liksom, det är så viktigt att vi lyfter upp det, så att verkligen det finns en försök se det som en, liksom, det finns en ödmjukhet, för att även om då samtalsterapeuten har expertmakt och förtroendemakt, så har du fortfarande din egna makt över dig och ditt liv, och du är expert på ditt liv fortfarande. Mm. Det är inte samtalsterapeuten.
Exakt.
Ja, så. Alltså jag tycker det är så viktigt, så att det blir liksom, det är bara liksom, du vet, det bara vibrerar i hela min kropp så här. Och det är därför jag kanske nu låter väldigt så här hård i tonen och så här, men jag tycker bara att det är så viktigt. Och det finns ju också ett ansvar efter att vi lyfter upp de här sakerna.
Mm. Ibland kan ju någon välja att avsluta sin terapi för att man inte kände sig, oj, jag var inte alls redo för att göra det här.
Ja, dessutom.
Och det kanske inte alltid handlar om den här relationen. Man kanske landar i sig, gud, nej, jag kan inte hantera det här just nu.
Mm.
Och så kommer man inte tillbaka. Man går bara inte på nästa tillfälle.
Exakt.
Och så kan det ju vara också. Det är ju ett sätt att liksom avsluta sin terapi om man tycker att det är alldeles för jobbigt att sätta ord på det. Men jag som terapeut tycker att börja sätta ord på det är ju en sån stark... varför inte fram ordet? Men att kunna prata om ett avslut, för avslut är ju någonting som väldigt många människor har väldigt svårt för.
Mm.
Det är jätteläskigt.
Liksom. Ja.
Och att kunna prata om avslut är ju så utvecklande.
Mm.
Och jag kan tycka många gånger att man kan... Jag har haft samtalsterapikontakter. Där det har hänt jättemycket första tillfällena. Sen har man liksom pratat på ett tag. Och sen så tycker inte... Alltså klienten bokar och bokar och bokar. Men jag som terapeut tänker säga, jag vet inte riktigt vad som händer nu i, nu
Nej.
i, för den här klienten. Och efter ett tag så kommer det fram till så här, men jag tror att jag vill avsluta. Eller jag tror att det är
ja.
Dags att avsluta. Och sen så har man ett samtal om det. Och man känner så här, oh, här kommer det, liksom är som att trilla ner klocka på klocka på klocka.
Ja.
Att det var det här att våga komma till, att våga säga nej tack.
Just det.
Jag vill gå vidare. Det är så utvecklande. Jag tänker att det i sig är en så stor utvecklingsmöjlighet. Och det är någonting jag berömmer så himla mycket. Att våga säga. Att sätta en gräns. För det handlar inte om mig. Det handlar om dig. Och att våga sätta gränsen.
Mm.
Inte för att vår kontakt ska avslutas.
Mm.
Utan. Ja. Det blev en liten off topic tror jag. Men,
det, nej, men jag fattar. Jag fattar verkligen hur du menar.
Att våga säga det. Man behöver inte veta hur man ska ta sig ur det.
Nej.
Men att våga säga det till sin terapeut.
Bara
för då
det.
Är det ju upp till terapeuten att hjälpa dig vidare.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen tänker jag väldigt mycket på det här med behov.
Mm.
Så får terapeuten väldigt gärna fråga, vad behöver du?
Mm.
Nu pratar vi igen om ett mönster här. Om du upptäcker att en terapeut fortsätter att ge dig råd. Alltså specifika råd. För att det är inget fel att ge liksom generella råd i en liksom större helhet. Sådär. Nu blir det kanske lite väldigt svårt att förstå skillnaden här. Men alltså att man går ut och presenterar ett smörgåsbord.
Mm.
Liksom.
Många gånger kan, exakt, det kan vara
ja.
Att jag har träffat andra som sitter med liknande bekymmer. Det här har kunnat vara hjälpsamt för
ja,
dem.
Precis.
Men
precis.
Inte sett än, du måste testa det här.
Exakt.
Har du inte gjort det, ringer bra.
Men exakt, det är det som är verkligen, det, som vi brukar säga, det är ett hantverk det här liksom.
Exakt.
Men det här att som jag berättade förra gången om gestalt, att man kan utforska, vad finns det mer? Vad finns det mer du kan äta på det här smörgåsbordet? Liksom?
Mm.
Men då blir det mer en generell utforskande om man gör det tillsammans. Men i den stunden som din terapeut då skulle säga, prova det här, gör det här. Den här övningen ska du göra till nästa gång.
Mm.
Och så vidare. Det är det som är red flag i samtalsterapin.
Exakt. För allt måste vara baserat på vad du vill göra.
Ja. Ja.
För du kanske har tackat ja till att få. Exempelvis som du sa, så här, det här ska du göra till nästa gång.
Mm.
Det ska ju alltid komma med en om du vill.
Ja, oh, precis.
Eller liksom så här, skulle du vara okej med att testa det här?
Mm.
Och så pratar vi om det nästa gång.
Exakt.
Och har du gjort det så har du gjort det. Har du inte gjort det så har du inte gjort det. Då tar vi det därifrån. Liksom.
Sen finns det ju vissa. Sen beror det liksom också på vilket sammanhang. Vi pratade ju om det förra gången också. Liksom, varför söker du samtalsterapin?
Mm.
Det kan ju också vara så att vissa samtalsterapeuter har ett upplägg. Ett 10-veckors program. Där det då ingår X antal övningar som man då gör själv på kammaren och sen går man igenom det dagen, liksom gång efter. Men då är det igen då har ju klienten, då vet klienten det redan från början och man söker sig till det specifikt. Att jag vill gå det här programmet och då är du redan liksom, ni har redan skrivit det kontraktet. Liksom, att det är det här vi ska göra, vi ska jobba med de här övningarna.
Mm.
Och då är det tydligt och klart redan från början. Så.
Jag tror... Summa summarum, det låter ju som transparens.
Ja.
Alltså det ska vara tydligt, du ska veta vad du ger dig in på. Du ska känna att transparens och tydlighet, uppföljning.
Yep.
Du ska känna att du får vara expert på dig själv.
Yep.
Du ska kunna be om hjälp och råd. Men du ska inte känna dig tvingad till att göra någonting.
Exakt.
Eller skammad till
Exakt.
Att göra någonting.
Eller värderad i det du kommer med.
Ja, exakt.
Jättebra.
Mm.
Så bra liksom, sammanfattning av det som vi har pratat om här nu. Jag tycker du sa det liksom, så tydligt och klart.
Det lyfts ju fram i den här dokumentären att det ändå är sexuella övergrepp. Som förskorst och du tänker det är ju ändå ganska, det är väldigt allvarligt. Jag tänker den aspekten är viktig att ha med sig.
Ja.
Och de lyfter in den här poängteringen att som klient, eller rättare sagt som terapeut, så ska du inte inleda någon relation.
Exakt.
Med någon klient. Och så är det ju med alla som arbetar med människor, tänker jag.
Ja.
Det är jätteviktigt att börja relationen tangera i romantiska vibbar och liknande. Då är det upp till terapeuten att avbryta det här fort som fasigen.
Yes.
Tänker jag.
Yes.
För det är mycket känslor som dras in när man går i terapi.
Ja,
och det är inte fel. Det är klart det är jätteviktigt att man får utforska det som sker i en. Och har man kanske aldrig gått i terapi innan så är det inte ovanligt heller. Det här är bara utifrån forskning.
Mm.
Det är inte ovanligt heller att man kan få en förälskelse eller liknande på sin terapeut.
Mm.
Och då är det så otroligt viktigt att arbeta med det.
Ja.
Eller att terapeuten väljer att backa undan.
Mm. Men det ska verkligen aldrig gå över gränsen i någon form att det börjar till slut hamna i någon så här klibbig situation. Liksom.
Exakt. Ja, jag tänker att egentligen säkert är samma sak med samtalsterapi också. Men det har jag verkligen märkt inom kuratorsyrket. Det är många ungdomar som kommer till mig och som har sagt att jag behövde sluta hos min kurator för vi blev som bästisar.
Just det.
För att då hamnar i någon, då försvinner den här, du är här för att få stöd.
Mm.
Och blir istället, vi är här och har ett trevligt samtal.
Just
jag berättar det. Om mig, du berättar om dig. Det blir ett annat typ av samtal.
Yeah.
Och det behöver inte alltid vara dåligt, men det hör inte hemma där.
Nej, precis. Exakt. Det är avslutningsvis ska jag bara också verkligen lägga till det här. Liksom att, tro inte liksom att den, om du går då till samtalsterapeuten och den finns där för dig professionellt och ni liksom skapar den här fina kontakten som jag hoppas att ni får.
Mm.
Gör inte misstaget att tro att den samtalsterapeut du går till är samma, är på lika sätt i sin relation eller hemma. Eller så.
Ja men precis.
För det är två olika, det är två olika roller här.
Så. Man är en yrkesprofessionell och sen är man en privatperson.
Exakt. Exakt.
Mm. Ja. Det tror jag är jätteviktig aspekt.
Ja, det är det. Och jag tror att igen är vi människor så enkelspår att vi ser ju, vi upplever ju det vi ser och det vi hör och då tänker vi att så där är personen alltid i alla sammanhang. Liksom.
Mm. Ja. Det är som sociala medier. Det vi ser är det vi tolkar. Liksom.
Ja, men exakt. Och igen då så hamnar vi på det där att det är jätteviktigt att man själv har eget stöd när man jobbar med andra människor. Om inte, ja. Man behöver inte ha det kontinuerligt, men man kan ha det när behovet finns.
Ja, exakt. Så,
ja. Mm. Men jag tycker vi sammanfattade det och du gjorde det jättefint det där med transparens och sen just det där att dra öronen åt dig när terapeuten börjar säga vad du behöver.
Yep.
Och vad du ska göra.
Mm.
Jättefint om terapeuten börjar ge dig ett smörgåsbord av alternativ. Ja. Men det ska alltid vara i slutändan ska det vara ditt val och du ska aldrig behöva skämmas för att du vill välja någonting annat än det som terapeuten presenterar.
Exakt.
Och som vi har pratat om förut, du och jag, det här med rådgivning, att de bästa råden kommer från dig själv.
Jajamensan.
Och ibland så kan, jajamensan, och ibland så kan de här råden behöva växa fram.
Mm.
Det finns ett litet frö där i hjärtat hos dig och vad kan vi och sola och göra för att det här fröet ska växa till ditt egna hållbara råd.
Precis. För det är bara då det kommer funka.
Alltså, ja.
Summa summarum, för att få råd och försöka göra det, det kommer inte ge dig samma power eller samma kraft. För att det är någon annans råd, någon annans tankar. För du kan inte få någon annan att förändra sig. Du måste vilja göra det själv och göra det själv.
Mm,
jag kan gå här bredvid, men det är du som måste ta stegen. Liksom.
Mm, mm. Ja, nej, det är svårt. Så jag förstår ju verkligen komplexiteten i det här. Och samtidigt är jag tacksam över att det lyftes fram och att du och jag kan fortsätta prata om det här. För att det här är ju samtalsterapins baksida.
Ja, och den finns.
Och den finns.
Och den är snyggt maskerad.
Yes.
Alltså, det är så viktigt. Hur mycket vi än arbetar så är det vårt ansvar att försöka lägga fram en tydlighet och transparens för dig som klient.
Mm.
Och mitt mål är alltid att du ska tycka att det kanske inte, alltså behandling i sig kanske inte är skönt. Att förändras är inte skönt. Men du ska inte känna dig tvingad eller otrygg i vår kontakt.
Nej, verkligen.
Och det är på dina villkor, det är för dig. Det är inte jag som tänker att jag sitter med några bättre lösningar eller har svaret för hur du ska göra.
Mm.
För om när jag hamnar i det, då är jag ute och snurrar. Liksom.
Ja, verkligen ute och snurrar. Mm. Som jag sa till Shinesana, för att även om då kommer en person till samtalsterapeuten och berättar om ett problem, så får alltså samtalsterapeuten bara som en liten snöflinga på toppen av ett isberg på ett hav liksom, av vad den klientens hela liv är, och allting ligger under vattenytan. Och vi får liksom bara den här lilla snöflingan i den där sessionen, och så ska vi börja ge råd utifrån det. Det är ju orimligt.
Ja. Vi behöver ju också ha kvar aspekten av att det här är en dokumentär. Det är Kalla fakta. De har fått kritik förut för att det blir väldigt vinklat. Och vi har nu bara sett deras aspekter och tankar kring det här.
Mm.
Och de här, allting vi har pratat om idag, det är bara utifrån våra egna tankar och reflektioner.
Utifrån dokumentären, ja.
Utifrån dokumentären, exakt. Utifrån våra egna erfarenheter. Så att,
bra brasklapp där, för att jag har inte träffat på den här personen.
Nej.
Jag känner inte den här personen. Jag har inte hört talas om hans arbete. Så jag kan inte heller uttala mig någonting om honom. Utan jag pratar om dokumentären och den bild som man får av dokumentären. Så det var så bra att du lyfte upp det också.
Yeah.
Ja. Bra. Very good.
Transparens.
Very good point.
Precis innan vi avslutar så måste vi också slå ett slag för den här livespelningen du var med på. Och den kan man ju hitta via OCD Swedens Instagram, eller hur?
Ja, det kan man. Där ligger den.
Och den kommer du länka till.
Okej då. Jag gör väl det då.
Ja.
Ja, för att jag tyckte att det var jätteroligt och det var så kul att prata med Nishana. Hon är ju fantastisk. Men det var min första livesändning och det var lite jobbigt att titta på efteråt, men jag tycker
nej,
att jag,
det var inte, det var jättefint. Jag tittade på den och jag hörde mig av mig till dig direkt efteråt, och jag tycker att du lät, det är ju skillnad på att höra sig själv,
ja, det är
oklippt
det. Exakt, exakt.
Det tyckte jag var så läskigt när vi började spela in podd. För jag har ju spelat in YouTube-videos tidigare.
Ja,
och där har jag klippt.
Ja, just det.
Klippt och klistrat liksom.
Just det.
Och fått mitt eget. Och du gör ju det med podden.
Ja.
Och nu var det också helt oklippt.
Just det. Ja, det var ju lite scary faktiskt.
Ja, men den var jättebra. Ni pratade om så viktiga aspekter. Så gå in och titta.
Mm, tack snälla.
Ja.
Ja, men det gör mig glad och varm om hjärtat. Jag vet att Snechana hade också skrivit till mig att det var väldigt många tittare så även efteråt. Även om vi hade nog bara typ 11 live-tittare, tror jag.
Mm.
Men sen har det varit väldigt många som har tittat efteråt. Så ja.
Men nu ger vi oss, tänker jag.
Nu ger vi oss. Stort tack för denna lördagsfika. Tack till dig som har lyssnat. Tack Erika, det var jätteroligt att prata med dig igen.
Tack Malin, det har varit jättetrevligt. Gud vad kul det här var.
Ja.
Det blir så, det här känns som ett så här eldigt samtal.
Ja.
Mycket så här
högt och lågt.
Ja, professionell, alltså utifrån vår professionalitet och vår yrkesroll.
Ja.
Och det är ju någonting som vi båda brinner för väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Och det är mycket känslor i det här.
Det är mycket känslor i det här. Och eftersom det här är vår podd så får vi lägga fram dem hur mycket vi vill. Och nu har vi gjort det, så varsågoda.
Ja. Och ni får jättegärna. Vi tar ju jättegärna samtal med er om det här.
Ja.
Är det så att ni har funderingar över saker vi har sagt eller vill att vi förtydligar saker, så skriv.
Mm.
Så lyfter vi det och försöker möta det.
Ja, jättebra.
Japp, japp, japp.
Japp, japp, japp.
Ha det så bra, hörni. Hej, hej.
Hej. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika. Stort tack till dig Erika för ytterligare ett jättefint samtal och fint avsnitt. Tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att följa poddterapeuten på Instagram för uppdateringar och massa innehåll. @poddterapeuten och @landinsterapi. Alla länkar och även länken till min livesändning i OCD Sweden finns i objektsbeskrivningen. precis som Erika också säger, kommentera också jättegärna avsnittet här nedan på Instagrams sida. Vi vill gärna höra från er också. Nästa vecka så kommer Jakob och han delar med sig av sin historia. Och det är en väldigt, väldigt berörande och viktig historia. Så missa inte det. Och veckan efter det på lördagen så kommer lördagsfika tillbaka igen med nya spännande saker som vi pratar om. Ta hand om er nu och vi hörs snart igen, hoppas jag. Hej då!